Låt oss be en gång till tillsammans innan vi lyssnar till Herrens ord. Ja, Herre, vi vill tacka dig för att du är så god mot oss. Tack för att vi den här höstdagen får komma samman här. Få sjunga lovsång till dig. Få läsa ditt ord tillsammans. Få höra dig tala. Kom, heligande. Öppna våra hjärtan så att vi hör vad Gud vill säga till oss idag. Led oss, Herre. Visa oss din väg. Amen. Ja, dagens predikan, den har jag satt rubriken att det är en överlevnadskurs i vildmarken. Så här i början av en termin eller av höstterminen, då är det några av mina barn som har haft orienteringsprov. En av mina döttrar, hon har följt den här kartan som kommer här, eller typ något sånt, för hon hade orienteringsprov i Rydskogen. Det kanske några fler av er konfirmander som har haft orienteringsprov eller så nu den här terminen. Ja, några räcker upp handen. En annan dotter hade orienteringsprovet i Vikingstam där vi bor. Är det någon av er andra som är orienterare kanske? Som, nej, kan det här professionellt lite mer så? Nej, ni kanske kommer ihåg hur det var när man gick i skolan och man fick lära sig orientera. Hur man fick lära sig vad symbolerna var på kartan för att man skulle veta vad som var höjder, vad som var dalar, vad som var skog och järnväg och mindre vägar och större vägar och el. Ledning kanske det fanns det där som gick över marken. Man fick lära sig det där och så fick man ge sig ut och försöka orientera sig. Omvandla det man såg på kartan till den verkligheten där man befann sig i. Men vad händer när man står där med kartan och plötsligt så är inte omgivningen alls densamma som kartan, när det inte alls överens stämmer? När det inte finns några små vägar eller större vägar. Det finns inga höjder eller dalar där det ska finnas. Det finns inte skog och öppen mark på det sättet. Utan allt är ett helt annat landskap. När istället för en sån här karta ser ut så här. Det bara är öken runt omkring. Vad gör man när man står där med sina inlärda. När man har lärt sig det här kartan väldigt bra. Men den stämmer inte alls. För man befinner sig plötsligt inte i Rydskogen, utan man är någon helt annanstans. Man är i öken, där ingenting överensstämmer. Vad ska man göra då? Vi håller ju i Johanneskyrkan den här hösten på att vandra tillsammans. Vi vandrar tillsammans med Guds folk från fångenskapen i Egypten ut till frihet. Och så småningom fram till det land som Gud har gett ett löfte om att de skulle få. Den här vandringen gör vi i andra Mosebok som också heter Exodus. Och idag har vi kommit fram till kapitel 16 och 17. Och i de här texterna som vi ska läsa lite valda delar från idag så kommer vi kunna plocka med oss några saker för att veta vad man gör när kartan inte stämmer överens med verkligheten längre. Hur överlever man i vildmarken? Hur överlever man i öknen? Vad ska man göra när det blir så? Vi ska läsa från andra Mosebok kapitel 16, vers 1-8 först. Israels menighet bröt upp från Elim och kom till Sinai öknen mellan Elim och Sinai. På 15:e dagen i andra månaden sedan de hade lämnat Egypten. Hela menigheten knotade mot Mose och Aron i öknen och sa: om vi ändå hade fått dö för Herrens hand i Egypten. Där vi satt vid våra köttgrytor och där brödet räckte till för oss. Ni har fört oss hit ut i öknen för att alla vi som är samlade här ska svälta ihjäl. Då sa Herren till Mose: jag ska låta det regna mat till er från himlen så att folket varje dag kan gå ut och samla så mycket de behöver. Då kan jag sätta dem på prov och se om de rättar sig efter mina anvisningar eller inte. När de tillreder vad de har hämtat hem på sjätte dagen kommer det vara dubbelt så mycket som de har samlat in de andra dagarna. Mose och Aaron sa då till israeliterna: ikväll ska ni förstå att det är Herren som har fört er ut ur Egypten, och imorgon ska ni få se Herrens härlighet. Han hör ert knot mot honom, för inte mot oss ni knotar, vi är ju ingenting. Och Mose fortsatte: ikväll ger Herren er kött att äta och imorgon så mycket bröd ni behöver. Herren hör hur ni knotar mot honom. Vi är ingenting, det är inte mot oss ni knotar utan mot Herren. Och så fortsätter vi i vers 13. Den kvällen kom det vaktlar i sådan mängd att de täckte hela lägret. Och på morgonen låg det dagg runt omkring lägret. När daggen hade torkat låg det ute i öknen något tunt och frasigt. Tunt som rimfrost på marken. Och när israeliterna såg det frågade de varandra: vad är det här? Eftersom de inte visste vad det var. Mose sa till dem: det är den mat som Herren ger er att äta. Och Herren har gett denna befallning: samla så mycket av det som var och en behöver. Ett omer mått per person för samtliga. Varje husfar ska hämta till dem han har i sitt tält. Israeliterna gjorde så, och några samlade mer, andra mindre. När de sedan mätte upp hade de som samlat mer inte fått för mycket och de som samlat mindre inte fått för lite. Alla hade fått vad de behövde. Mose sa till dem: ingen får lämna kvar något av detta till imorgon. Ja, här finns några platser. Ni som var här förra söndagen vet att då stannade folket i Elim som var en oas. Om det är någon av er som har läst vidare så vet ni också vad som kommer hända på Sinai, det här berget. Där Mose kommer få se Gud och få ta emot de här 10 budorden. Men just nu är de mitt emellan oasen och berget Sinai. De är i Sinaiöken. Gud kunde kanske lett dem från oas till oas ända fram till berget Sinai. Men han gör inte det. Gud leder folket ut i öknen, ut i vildmarken. Varför? Varför gör Gud så? Varför låter han dem inte bara gå till en ny oas och till en ny oas och så fram till berget och så direkt till Kanaan, det här landet? Varför låter Gud dem? Varför leder Gud dem faktiskt ut i vildmarken, i öknen? Om man funderar lite på det här med vildmark och öken, vad kan det vara i ditt och mitt liv? Jag tänker att vildmark och öken i ditt och mitt liv, det är när vi plötsligt kliver utanför oasens trygghet. När vi inte längre är kvar i Elim, de här där det fanns 12 källor och 70 palmer. När vi kliver ut från det. Kanske blir det öken och vildmark när man kliver ur barndomens trygghet och rutiner och kliver in i tonåren. Kanske blir det vildmark och öken när man står och håller sitt lilla barn i famnen och hjälplösheten bara slår till. Hur ska jag kunna ta hand om det här lilla barnet? Kanske blir det vildmark och öken när man blir uppsagd från sitt jobb, när man blir sjuk, när man blir pensionär, när man tar studenten och inte vet vad man ska göra med resten av sitt liv. Det där är så olika för oss. Det som någon upplever som en oas, så underbart, så härligt, upplever någon annan just som skrämmande och otryggt. De kartor som man förut har haft att orientera sig efter, de funkar plötsligt inte i den här nya situationen. Här finns inte det som man behöver för att överleva. Här kommer ju inte den här månadslönen intickade på kontot varje månad. Nu har man inte längre de där långa sovmorgnarna som man tycker så mycket om. Nu har man inte de där vännerna man vill festa med. Utan istället så har det bytts ut mot besök på arbetsförmedlingen eller besök hos läkaren. Det har bytts ut mot att försöka få nya vänner på en ny skola i en ny stad. Och sovmorgon är borta och istället väcks man av barnskrik många gånger varje natt och väldigt tidigt på morgonen. Hur ska man navigera då? När livet plötsligt inte stämmer. Det här man har lärt sig, hur man ska navigera och hur man ska gå, det stämmer inte. Plötsligt är man i en helt annan verklighet. För att inte tala om bristen på mat. Vad ska man göra när det inte finns någon mat? Vi hungrar ihjäl, säger folket. Vill du att vi ska svälta ihjäl här? Ja, ibland kan man ju känna så. Gud, vad vill du med det här? Vill du att jag ska dö här i den här situationen som nu plötsligt är mitt liv? Ja, varför kommer vi ibland ut i vildmarken och i öknen i vårt liv? Leder Gud oss verkligen ut i det? Och varför då i så fall? Ikväll ska ni förstå att Gud, att det är Gud som räddar er ut ur Egypten, står det. Ikväll ska ni förstå att det är Gud som räddar er ut ur Egypten. Det här möter vi gång på gång i Bibeln. Hur Gud vill visa människorna vem han är och vad han gör för oss. Vi kan till exempel minnas Abraham som fick löftet att han skulle bli stamfader till ett stort folk. Han kunde titta på stjärnorna på himlen, så många skulle det bli hans folk. Han kunde se på sanden under sina fötter, så stort skulle folket bli. Men varför blev de aldrig gravida? Varför gick åren och vidare och vidare till han nästan var 80 år? Ikväll ska ni förstå att det är Gud som räddar er ut ur Egypten. Vi kan också komma ihåg Gideon, som lite längre fram i historien, när folket väl är i det här landet som de nu är på väg till, under det som kallas domartiden, då utser Gud en domare som heter Gideon. Och Gideon får i uppdrag att leda en armé som ska befria folket. Och han samlar ihop mycket folk och känner, ja, det här kan jag nog fixa. Det här kan nog gå riktigt bra. Och Gud säger till dem, nej, de är alldeles för många. Skicka hem alla de som är rädda. Och så går en stor del av armén hem igen. Och på olika sätt så krymper den här armén till de bara är några hundra kvar. För det är Gud som ska strida, inte Gideon. Ikväll ska ni se att det är jag som räddar er ut ur Egypten. Vandringen med Gud, det är att ständigt öva sig i att förtrösta på Gud. Att ständigt öva sig i att lita på Gud. Aldrig är det så lätt att glömma Gud som när man är i oasen, när allting bara rullar på. I femte Mosebok 8:12 står det: när du äter dig mätt och bygger fina hus att bo i, när dina kor och får föröka sig, när du får mer av silver och guld och allt vad du äger förmeras, akta dig då för att i högmod glömma Herren din Gud. Oasen har verkligen sina fördelar. Det är underbart när allt bara rullar på. Det är härligt när allt bara förmeras. När man får mer av silver och guld. Men det har också sina utmaningar. Det är en utmaning i att i oasen leva i tacksamhet. Att leva i förundran över allt det goda som Gud ger. Var det kanske därför som Gud ledde folket genom vildmarken? Var det kanske därför? Det är viktigt att komma ihåg att vildmarken var inte Edens lustgård. Gud skapade inte matbristen. Gud skapade inte sjukdomen. Gud skapade inte arbetslösheten. Men mitt i vildmarken så fanns molnet. Så fanns vaktlarna. Så fanns mannat. Mitt i vildmarken så fanns Gud. När folket började hungra så ropade de till Gud. Klagande och anklagande, men de ropade till Gud. De sökte med blicken för att se, vart är Gud? Och när man blir en kristen, när man börjar vandra tillsammans med Gud, så betyder det inte att man får gå från oas till oas. Ibland kan vi luras och tro det. Att ett liv med Gud innebär att ständigt vara i en oas. Men så är det inte. Vandringen med Gud, det betyder att man ibland vandrar i vildmarken. Att man ibland går i passager som går genom öknen. Ikväll ska ni förstå att det är Gud som har räddat er. Passager genom vildmarken hjälper oss att tydligare se Gud. Att skärpa vår blick. Att ställa in vårt fokus på Gud igen. Inte på en gång. Inte direkt. För vildmarken och öken innebär hunger och törst. Utan hungern och utan törsten så uteblir ropet till Gud. Så uteblir vaktlarna och mannat. Den första grejen vi kan lära oss för att överleva i vildmarken, det är ingen panik. Krama ett träd. Nu finns det inte så mycket träd i öknen. Så det är en liten symbolisk bild. Man brukar ju säga det om man är rädd, om ett barn är ute i skogen. Så ska inte få panik utan krama ett träd och stanna på den platsen. Och jag tänker att den första grejen vi behöver lära oss, det är få inte panik. Att vandra i vildmarken betyder inte per automatik att du vandrar bort från Gud. Det betyder inte att Gud har övergett dig. Utan som kristen så är det naturligt att vandra genom vildmark och öken. Som kristen är det naturligt att vara i perioder när man hungrar och när Gud känns långt borta. Det är naturligt att sakna och att ropa och att längta. Så få inte panik. Det är helt naturligt att vandra genom vildmarken. Men vi kan gå vilse i vildmarken. Vi kan göra det. Utan ropet till Gud så kan vi gå fel. Om vi inte ropar till Gud när vi kommer i vildmark i öken, då kan vi tappa fokus på Gud. Men när vi ropar så kommer han att svara. Han kommer visa sin makt, sin omsorg och sin kärlek mot oss. Det här möter vi gång på gång i Bibeln. Det finns psalm efter psalm som uttrycker det här ropet, den här klagan inför Gud när man upplever att man är i vildmark och öken. I psalm 18 så står det: i min förtvivlan klagade jag för Herren. Ropade jag till min Gud. Och han hörde min röst i sitt tempel. Mitt rop nådde fram till hans öra. Så många människor kan berätta om det här. Om tider i livet när man verkligen ropar till Gud. Och när frågan är på riktigt, kommer jag hungra ihjäl? Jag kan berätta om sådana perioder i mitt liv. När jag ser tillbaka på mitt liv, då kan jag verkligen se hur vandringen med Gud har inneburit olika passager i livet. Jag kan se underbara oaser, vilsamma oaser där jag verkligen har fått njuta av Guds godhet. Då jag har fått vila vid lugna vatten, då jag har fått dricka ur de här källorna. Och där Gud har gett mig det här, kanske som är naturligt bara i livet, där det bara liksom flyter på, där det är gott och skönt att vara. Men sen kan jag väldigt tydligt se perioder när jag har vandrat i vildmark och öken. Och när jag på allvar har ropat och frågat Gud, Gud, kommer jag överleva det här? Kommer jag klara det här? Vad menar du, Gud, med det här? Varför ska jag behöva gå här? Tänker du att jag ska hungra ihjäl? Här finns ju ingenting att leva på. Gånger då ropet verkligen har varit desperat i mitt liv. Men jag kan också se, när jag efteråt nu tittar på de perioderna, inte alltid just när jag varit i dem, men när jag nu efteråt ser på dem, så kan jag se, det var ju då jag fick erfara Gud på ett helt annat sätt än jag hade gjort förut. Det var ju då jag lärde känna Gud på ett helt nytt sätt. Och jag tror att det kanske också är vid de tillfällena som det där övernaturliga ingripandet av Gud har varit som tydligast i mitt liv. Saker som jag inte riktigt kan liksom förklara, där Gud verkligen har gripit rakt in. Det har ofta skett i sådana perioder. Jag har fått bli påmind om att det är Gud som räddar. Det är Gud som räddar. Så den andra punkten, den skulle då vara, vi ska se här om den kommer här nu. Andra punkten, det är ropa till Gud. Ropa till Gud. Men vi ska gå vidare också och läsa vers 19-27. Mose sa till dem, ingen får lämna kvar något av detta till imorgon. Men somliga lydde inte Mose utan sparade av det till nästa morgon. Då var det fullt av mask och luktade illa. Och Mose blev ond på dem. Varje morgon samlade var och en så mycket som de behövde. Och i solvärmen smälte det bort. När de samlade mat på sjätte dagen fick de dubbelt så mycket. Två omer mått var. Och alla hövdingarna i menigheten kom och talade om detta för Mose. Han svarade dem, det är som Herren har sagt. Imorgon är det sabbatsvila. En sabbat helgad åt Herren. Baka nu vad ni vill baka och koka vad ni vill koka. Allt som blir över ska ni spara till imorgon. Då sparar man det till nästa morgon som Mose hade befallt. Och nu fick det ingen dålig lukt och det gick inte mask i det. Och Mose sa, ät det idag. Idag är det Herrens sabbat. Idag hittar ni ingenting på marken. 6 dagar kan ni samla det, men den sjunde dagen är det sabbat. Då finns det ingenting. Ändå gick några bland folket ut den sjunde dagen för att samla, men de fann inte någonting. Ja, de får några instruktioner i öknen. När de får det här mannat och vaktlarna som var fåglar och sådär. Men när de får det här mannat, då får de den tydliga instruktionen. Ta bara det ni behöver idag. Spara inte till nästa dag. Och ändå är det ju några som gör det. Som samlar på sig och sparar. Och då blir det mask och det luktar illa. På samma sätt så behöver de inte jobba den sjunde dagen. Gud har omsorg om dem. De får därför dubbelt så mycket den sjätte dagen. Ändå är det några som ska gå ut och leta efter mat den sjunde dagen. Varför då, undrar man. Ska de spara det till nästa dag? De vet ju att det blir mask i det. Men det här är ju också så typiskt för oss människor. Vi har så svårt att ödmjuka oss och inse att vi är beroende av Gud varje dag. Vi kan inte samla på oss ett oberoende så att vi klarar oss själva. Utan vi behöver varje dag be att Gud ger oss vårt dagliga bröd. Och det här ser vi också om vi går tillbaka till berättelsen om Abraham. Som fick det här löftet, men när tiden bara gick och gick så tänker han ju också att han ska lösa det på eget sätt. Han tänker, men det är nog bäst att jag griper in i historien själv här. Jag tar min tjänsteflicka Hagar och så får hon och jag ett barn tillsammans. Det var inte det Gud hade tänkt. Gång på gång ser vi genom Bibelns berättelser hur människor själv vill gripa in och rädda historien. David tar en annan mans fru i Batseba. Jona reser långt bort på Medelhavet istället för att gå till Nineve. Ananias och Safira litar inte på Guds omsorg utan de sparar för egen del och ljuger om det med dramatiska följder. Gång på gång så vill vi människor skapa oss en egen trygghet. För vi tror nog innerst inne att vi kan säkra upp vår framtid lite bättre än vad Gud kan. Gång på gång jobbar vi med våra egna lösningar. Vi sänker blicken och vi ser inte längre Gud i molnet. Vi letar efter manna där det inte finns något manna. För vi är inte i fas med Gud. Vi lyssnar inte på vad han säger. Vi ser inte att vi redan har tillräckligt. Gud har gett oss vad vi behöver idag. Och det kommer han göra imorgon också. Men tänk om. Vandringen med Gud, det är att ständigt lära sig att lita på honom. Och därför blir den tredje punkten, samla inte. Samla inte på dig massa bördor. Samla inte på dig en massa som tynger i tron att du själv kan hålla framtiden i din hand. Lär dig att släppa taget. Att varje dag ta emot det Gud ger. Idag. Och varje ny dag igen. Gud är trofast. Han ger oss vad vi behöver varje dag. Vi ska läsa det sista stycket från den här berättelsen som är kapitel 17, 1-7. Hela Israels menighet bröt upp från sina öknen och drog från lägerplats till lägerplats enligt de befallningar Herren gav. De slog läger i Refidim, men där fanns det inget vatten att dricka för folket. Då anklagade de Mose och krävde att han skulle skaffa dem vatten. Varför anklagar ni mig, frågar Mose. Varför sätter ni Herren på prov? Men eftersom de var törstiga knotade de mot Mose och sa, varför har du fört oss ut i Egypten? Vill du att vi själva och våra barn och vår boskap ska dö av törst? Då ropade Mose till Herren, vad ska jag göra med detta folk? Snart stenar de mig. Herren sa till honom, gå framför folket med några av de äldste i Israel. Ta med dig den stav som du hade då du slog på Nilen. Jag kommer att stå framför dig på klippan vid Horeb och du ska slå på klippan och det kommer vatten ur den så att folket får dricka. Mose gjorde så inför de äldste i Israel. Platsen fick namnet Massa och Meriva eftersom Israel hade anklagat Mose där och hade satt Herren på prov och sagt, finns Herren ibland oss eller inte? Ja, det finns på den här vandringen. När man kommer ut i vildmark och öknen, då finns det också frestelser. Förutom frestelsen att man vill samla på sig själv, så har vi nu kommit till en plats som har fått namnet Massa och Meriva. Återigen så upprepas ju det här som har hänt nu några gånger. Och den här gången törstar folket. De har inte vatten. Och de ropar till Gud och de säger igen, vi kommer törsta ihjäl. Och Gud svarar dem. När Mose använde samma stav som han slog i Nilen och det blev till blod, så slår han nu på klippan och den brister och vattnet forsar fram. Den här berättelsen, den finns omnämnd på flera ställen igen i Bibeln. Den återberättas till exempel i flera av psalmerna. Och i psalm 78 så står det så här, vers 14-20. Om dagen ledde han dem med ett moln och natten igenom med lysande eld. Han klöv klippan i öknen och gav dem vatten ur djupen att dricka. Han lät källor bryta fram ur stenen, lät floder av vatten strömma ner. Men de fortsatte att synda mot honom, att trotsa den högsta i öknen. Med vett och vilja satte de Gud på prov när de krävde att få mat. De klandrade Gud och sa, kan Gud duka ett bord i öknen? Han slog på klippan så att vattnet strömmade fram och bäckar flödade. Men kan han också ge oss bröd och skaffa kött åt sitt folk? Den här händelsen återberättas för att folket här sätter Gud på prov. Men vad betyder det? Skulle man inte ropa till Gud? Får man inte ge uttryck för sin klagan, för sin hunger och för sin törst? Jo, det får man. Vi ska ropa till Gud. Det är ropet till Gud som gör att vi fokuserar på Gud. Det är ropet till Gud som han kan svara på. Det här handlar om någonting annat. Den här berättelsen har en tydlig parallell också till när Jesus är ute i öknen. När han hungrar. I Matteus 4 så står det så här. Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst upp på tempelmuren och sa, om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet, Han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus sa till honom, det står också skrivet. Du ska inte sätta Herren, din Gud, på prov. Vem håller historien i sin hand? Är det Gud eller är det människan? Vem för historien framåt? Är det Gud eller är det människan? Vem vet vad som är bäst för mitt liv? Är det Gud eller är det jag? Vi ska ropa till Gud. Vi får ärligt komma med våra önskemål och böner. Men vi ska inte sätta Gud på prov. Det är inte vår uppgift att styra Guds hand genom att säga, gör så här annars. Då har vi missförstått vem som är Gud och vem som är människa. Då har vi tagit Guds plats och försökt utmana Gud. Och det här fick Jobb höra när Gud talade till honom i kapitel 38. Vem är du som höljer mina visa planer i mörkret med ord utan förnuft, sa Gud till Jobb. Gör dig redo, var en man. Ge mig besked när jag frågar. Vad var du när jag la jordens grund? Låt höra om du vet och kan. Vem bestämde dess mått? Det vet du nog. Vem spände mätsnöret över dem? Var fick dess grundvala fäste? Vem lade dess hörnsten medan alla morgonens stjärnor sjöng och gudasönerna jublade? Det finns en risk att vi fastnar på vår ökenvandring vid Massa och Meriva. En plats där vi börjar utmana Gud och säger, Gud, jag ska följa dig om du bara först. Gör så här, Gud, annars minsann. Då har vi kommit fel. Då börjar vi utmana Gud. Då sätter vi Gud på prov. Det finns punkter i mitt liv som man kan ge namnet Massa och Meriva. Gången när jag har utmanat Gud. När jag har satt Gud på prov. Gör så här annars. När jag, lilla människa, tillrättavisar Gud. Men vad var jag när han la jordens grund? Ja, för att göra en liten summering då. Vad har vi lärt oss? Hur ska vi överleva när vår verklighet inte stämmer överens med den kartan vi har? Ja, första punkten det är krama ett träd. Få inte panik. Det hör till livet med Gud att gå igenom vildmark och öknen ibland. Det andra det är ropa till Gud. När du är i öknen så kan du gå vilse. När vi går in i en kris i livet så kan vi tappa fokus på Gud. Vi kan bli så överväldigade av situationen att vi tappar fokus på Gud. Men ropa till Gud. Kom med din klagan inför Gud och han kommer svara dig. Han kommer gripa in. Det kan ta ett tag. Du kan behöva törsta och hungra ett tag, men Gud kommer svara. Så ropa till Gud. Samla inte. Försök inte att krampaktigt lösa varje situation i livet själv. Våga släppa taget och lita på att Gud kommer förse. Imorgon och nästa dag och nästa dag. Samlar du så får du bara tunga bördor som gör din vandring ännu svårare i öknen. Och det sista är, sätt inte Gud på prov. Ta inte Guds plats. Det är Gud som för historien framåt. Det är Gud som håller ditt liv i sin hand. Det är han som vet vad som är bäst för dig. Sätt inte honom på prov. Ta inte Guds plats. Utan vila i att han är den som leder dig. Han är den som känner dig allra bäst. Amen. Ja, tack Herre för att vi får komma till dig i alla skeden i livet. I allt det som händer när vi känner oss förvirrade och när vår vanliga vardag byts ut mot något annat förvirrande, Gud. Tack att vi får vända oss till dig med vårt rop, med vår klagan. Tack att vi får luta hela vårt liv mot dig. Tack för att det håller, Herre. Kom och bär våra liv.